Jag kommer inte betala en krona skatt till i mitt liv.
Att vi släpper inte in människor som har en konstig vibe.
Antivax, antimedia, antietablissemang. Många är kamperna mot det upplevda förtrycket.
Nu är det dags att lyfta på ärslet och visa att även ni står upp för frihet och sanning.
I SVTs dokumentärserie Rörelsen så möter vi ett antal missnöjda män som säger sig kämpa för frihet. En frihet som ska omfatta alla men ändå drivs av just män. Så på omkring 15 minuter benar vi frågan, bygger frihetsrörelsens motståndskamp mest på rent killgnäll? Jag heter Tove Nordström.
Och jag heter Esse Klingberg. Och det här är Dagens Story, TV-kollen.
Alltså hur många män tror att vi precis på bara de här sekunderna har alienerat från vår fantastiska podd?
Jag hoppas inga, för det är just en fråga. Vi kommer problematisera den.
Det kommer vi göra. Men jag är stolt över att vi ändå har lanserat ordet killgnäll. Nyord 2024.
Det kanske behövs i det här sammanhanget.
Kanske. Om vi kastar oss in då i själva dokumentären som det handlar om, Rörelsen alltså på SVT. Den handlar ju om etnologen Kalle Ström. Han följer en gruppering som kallar sig för Frihetsrörelsen under 2 års tid. Och här så möter vi då deras ledare som heter Filip Sjöström och Max Winter. Och vi följer med på allt från frihetsfest på Gotland till spirituella läger i naturen och stora demonstrationståg i Stockholm. Och bland energier och frekvenser och hertz och tankar om en återgång till natural law. Nu gjorde jag sådana här luft-citationstecken. Vad det nu är, om du inte hänger med på allt det här och vad det innebär, så är du jättegott sällskap. Men så här låter Kalle Ströms första möte med medlemmar ur frihetsrörelsen.
Ah, ja! Ah, fram i bringen bara, ja!
Ja, det är alltså män som barbröstat brölstretchar tillsammans till nyord faktiskt för 2024. Vad kan de rimligtvis vilja oss? Ja, men så här säger de själva.
Det handlar om att samla människor, enas, finna sanningen och sanningen leder till frihet.
Ah, då kan man ju undra sig, vad betyder det? Är det en kamp mot eliten? Eller är det en kamp mot vaccintvång? Eller en kamp mot den eroderade mansrollen? Eller en kamp för bejakandet av naturliga energier och återigen natural law? Eller en kamp för att få dansa? En kamp för motkrafter som hotar våra kvinnor och barn? Eller en kamp för den förlorade polariteten mellan könen? Jag tappar nästan andan. Gjorde du det också?
Du glömde hertz, kvantmekanik, frekvenser. Men ja, jag lyssnar.
Ja, vi kan låta lite raljerande. Ber om ursäkt, men ändå inte. Samtliga förklaringar skymtar nämligen förbi under den här dokumentärserien. Det enda som är konsekvent egentligen är ju kampen för frihet. Ett begrepp som förblir luddigt även det ända till slutet. Vad tänker du att frihetsrörelsen handlar om, Essie?
Rörelsen är ju uppenbarligen väldigt spretig. Det är new age-människor, det är ravare, det är någon sorts lite alternativ höger, det är fotbollssupportrar. Jag tänker att det verkligen är en del av rörelsens dragningskraft, att det, den erbjöd en känsla av kamp och mening i en tid där många kände oro. Och framförallt då handlingsutrymme i en tid där många kände maktlöshet. På det sättet så är det ju ganska förståeligt att den fick sånt genomslag. Varifrån kom då det här behovet av korståg med de här lite andliga förtecknena? Det tycker jag är en väldigt intressant fråga. Och jag tänker att coronapandemin gjorde väl känslan av alienering väldigt akut för många. Ja. Alltså, förutom att jättemånga drabbades ekonomiskt så skapade den ju stor social isolering och rastlöshet. Så på vissa sätt så var ju coronapandemin faktiskt en andlig kris, eller åtminstone existentiellt väldigt prövande. Och en del hanterade väl det genom att förneka pandemin helt och hållet, vilket vi kanske ser exempel på i den här dokumentären. Och
det ska sägas att vi gör.
Och sen med allt det här konspirationsteoretiska tankegodset, så tänker jag att för många så var nog pandemin den där sista knuffen som behövdes för att man skulle hamna i det diket. Alltså om man redan innan pandemin gått runt med en känsla av att ja, men staten lägger verkligen sin stora näsa i blöt alldeles för mycket, då blev ju coronahanteringen ett stort bevis för att ja, vi faktiskt är kontrollerade.
Men varför gör vi det här till en mansfråga då, kan man ju undra. Och det är det faktiskt inte vi som gör, vill jag hävda. Det gör de ju själva faktiskt i den här serien. Det må ju dyka upp kvinnor under seriens gång, det ska verkligen sägas. Under eventen och under demonstrationerna och vid sidan av ledaren Max. Så kvinnor är närvarande, men det är otvivelaktigt männen som står i centrum och är drivande. Det känns ju så spretigt vad som driver olika karaktärer, men det som de har gemensamt, att det är ju ett missnöje som allting gror ur. Och vad missnöje beror på, ja, det kan ju vara lite olika, men varför är de som missnöjda i större utsträckning än kvinnor, vad det verkar, och med större kraft? För det är ju någonstans det man tar med sig när dokumentären är så, och den här rörelsen verkar som mansfokuserad trots allt. Och de hävdar ju själva, alltså, att det i huvudsak handlar om att eliten, som de kallar det, försöker kontrollera dem, och det har de fått nog av. Eller de kallar också eliten för parasiten. Och det ska då vara en liten grupp människor eller familjer som då kontrollerar allt via ekonomiska medel, eftersom de besitter just de större portionen av alla ekonomiska medel i samhället. Och att de som väljer att agera på det här är just män är någonstans bara någon slags naturlig slump. Och det här kan man ju diskutera in i evigheten, men som utomstående så tänker man ju kanske mer i termer av en mansroll i svajning. Och det är ju en god om en gammal gissning, tänker jag.
De lyfter ju själva det här med att det finns en mansroll i svajning, och att det är något vitalt, en maskulin vital essens som har gått förlorat. Det är väl det är en av sakerna de lyfter. Och sen så handlar det ju också om, de återkommer hela tiden till det här med förlorad polaritet, eller att det är liksom, det finns något essentiellt maskulint och något essentiellt feminint som man måste värna. Och då hamnar man ju tillbaka i det här naturtänket. Så på det sättet så gör de ju det till en fråga som är sammankopplad till frågan om könen. Och det där tycker jag är en jätteintressant parallell.
Precis. Men för det är ju inte så att de nödvändigtvis gör en koppling mellan den här antivaxrörelsen som de utgör på ett sätt och det här kampen för att någonstans återupprätta polariteten mellan könen. Men båda formuleras som ett ändamål för rörelsen. Och det är väl det här som är återkommande, att det alltid det kommer liksom hela tiden nya betydelser av rörelsens syfte som inte nödvändigtvis hänger ihop, och ingen ser ett behov av att få det att hänga samman heller, utan det är bara styrkan av tesen som du inledde med, att det känns mer som att det här är ett ställe som bara samlar folk som behöver ett sammanhang och en riktning liksom.
Det förekommer ju också kvinnor i rörelsen, och man kan ju nämna då Nathalie Jonsson är en annan figur som i avsnitt 2 av dokumentären får en lite större roll, men det känns som att oavsett så hänger ju hela den här könsdimensionen upp med rörelsens sammanblandning av allt. Mm. Alltså att det finns ju ingenting egentligt fel med rörelsens självhjälpsprojekt. Om folk vill meditera och balansera inre energier och ge ifrån sig primalroll, då får de väl göra det. Men i frihetsrörelsens narrativ så flätar man ju samman det med konspirationsteoretiskt tankegods. Och jag tror liksom inte att den tankegången är särskilt hjälpsamt för varken män eller kvinnor.
Det som också är lite special är ju just det där att man pratar om någonting som i sig inte har en könsladdning eller liksom en genderladdning, det vill säga antivaxrörelsen och de tankarna. Men på de här lägerna som syftar lite mer till att återupprätta någon slags gammal mansroll, så är det ju väldigt mansorienterat i det att kvinnors inblandning till exempel har varit att männen får stå primallåta medan kvinnorna ropar till dem och bekräftar dem: jag ser dig, du är stark, du är man!
I'm longing for mama. I'm expressing what the earth means. You are warriors, you know that. You are so strong.
Det är en ganska speciell grej. Det tycker jag ändå man kan få hävda.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är ju väldigt svårt att få ihop en rörelse som i, vars själva premiss är att den ska vara extremt individualistisk. Mm. Eller, det finns ju en intressant överlappning i rörelsen så som mellan just New Age och en sorts individualistisk höger.
Mm.
Och den kan ju verka lite märklig, men det finns ju många beröringspunkter mellan de två. Dels den här drömmen om ett naturnära liv, en kritik mot överstatlighet. Och i det här fallet så mynnar ju fraktet mot den kontrollerande eliten, förlåt jag menar parasiterna, ut i en rad olika förgreningar.
Alla kan ha sina egna syften och bevekelsegrund. Allt ryms liksom under det här eftersom det är så otydligt definierat.
Det är uppenbart att rörelsen kanaliserar ett behov av tillhörighet och större syfte. Och på det sättet så har det ju många likheter med de coronaproteströrelser som fått genomslag i andra länder. I Australien och Tyskland fanns det också strömningar där traditionella drag från alternativa högern mötte hälsotänk från New Age-rörelsen.
Mm.
Men rörelsens anhängare själva, de framhåller ju hela tiden, nej men det här rör sig inte om något politiskt. Och de säger ju att de vill ju inte ens ha något annat samhälle, utan de vill ju lämna samhället helt och hållet. Och några vill då inte ens ha en lagbok, utan de vill följa natural law. Ett väldigt invecklat begrepp som ett separat avsnitt för sig kanske. Jag tycker också att motståndet mot det kollektiva är det som gör rörelsen intressant. Och jag tänker att även om vi under pandemin pratade väldigt mycket om gemensamma uppoffringar, så var ju uppoffringarna inte alls jämnt distribuerade, utan vissa kunde ju dra sig tillbaka till sitt elfenbenstorn och jobba på distans, medan andra då till exempel servicearbetande eller unga eller folk med osäkra arbetsvillkor, de förlorade alla trygga ytor i en handvändning.
Precis.
Och på så sätt så accentuerade ju pandemin individualismen i vårt samhällssystem och i vissa fall så mynnar ut i någon sorts nästan lite narcissistiskt motstånd mot det gemensammas intressen. Vi minns ju alla liksom toapappershamstrandet 2020.
Never forget. Ja men exakt. Ja, men, och jag tror att det är där egentligen det här antivax-temat kommer in i bilden, att alltså känslan är ju att det är ren opportunism. Att det är så här, det fanns ju redan en sjudande oro och skepsis där ute. Ett slags stort kollektivt missnöje som man bara, det var bara att hova in. Det var liksom bara tap into något som redan existerade. Ja, att det blev vaccinfrågan som det brans för. Ja, återigen, det känns som att det var ren opportunism.
Vi anser att vi har rätt till att sälja alkohol. Vi anser att vi har rätt till en massa saker liksom, som kanske inte polisen anser att vi har rätt till.
Det intressanta är ju att företrädarna själva lyfter hur de på ett sätt behöver restriktionerna för att kunna uppbåda missnöje.
Precis.
Hos folk. Det är liksom, det spelar dem i händerna. Och på det sättet så, ja, de jobbar ju växelverkan med Folkhälsomyndigheten.
Det kan man verkligen säga. Och de blottar ju sin egen, alltså att de båda är riktiga strateger liksom. Så att det känns ju inte som att det är ideologi som ligger i grunden för allt, utan mer strategi, to be honest. Och återigen, de verkar ju ha lika många drivkrafter som de är ledarfigurer i just den här frihetsrörelsen. En har ju fokus på revolution, en lite mer på återgången till det här natural law. Önskar att ni kunde se mina citationstecken jag gör i luften. Och en tredje bubblare, en kille som heter Theo, som mest verkar vara framträdande när de är på de här olika sammankomsterna, campsen. Han är mer inne på kvantfysik och musik och bra vibes.
Bra vibes kan jag väl börja med. Nej, men en bar har ofta bra vibbar i sig. Kan man kolla på den här? Köpt i Karibien på 70-talet liksom. Vad var det för vibbar i Karibien på 70-talet? Antagligen ganska nice alltså.
Jag kan liksom inte låta bli att känna att det ligger något lite halvcyniskt bakom SVTs vurm för New Age-fenomen. Bara det senaste året så har det kommit mängder av program där man får följa kända, halvkända och helt okända människor som på något sätt befinner sig på det här sökande spektrat och gör då bra tv av det. Det är liksom, det är Alexander Pärleros som ska bli spådd. Det är tre pappor som ska ha kakaoceremoni. Navid Modiri som ska ta magiska svampar. Gina Dirawi går i buddhistisk kloster. Och det här är uppenbarligen någon sorts vinnande tittarkoncept. Men jag kan ofta känna att man kollar på det och jag känner liksom inte så mycket mer än jaha, så kan man också tänka. och just i det här programmet så blir det som att man tillskriver en rätt perifer och splittrad rörelse en lite väl stor tyngd.
Vet du, där tycker jag också att man landar. Att det känns som att så här, men hur stort var det här? Ja, det är klart att det upplevs stort när man ser bilderna från deras demonstrationer i Stockholm. Särskilt när de fick ihop uppemot 10 000 personer på Sergels torg vid en samling liksom.
Ja, alltså i serien så ser ju demonstrationerna väldigt coola ut. Men jag gick ju förbi de där demonstrationerna nästan varje dag under hela pandemin, kändes det som. Och det såg ju mest konstigt ut.
Ja, men då är ju frågan till slut. Är det mest ett himla killgnäll det här med frihetsrörelsen? Och om jag får börja med att svara på min egen fråga, får jag det?
Gör det.
Ja, då tänker jag att det korta svaret är väl att det kanske inte finns någon superkort svar. Det är absolut killgnäll on display, det är det. Eftersom killar är drivande här, men det har ju väldigt tydligt också fyllt en funktion för såväl kvinnor som män som inte hittar plats för sin misstro och för sitt missnöje någon annanstans. Men det tycks ju också kanske framförallt vara ett sätt för några enskilda maktpeppade individer att bygga sina egna egna. Vi kan ju lyssna på hur det låter när Filip pratar kring sin egen person.
Alla har en superkraft liksom. Och min superkraft är att jag är jävligt bra på det mesta. Jag tror därför jag är lämpad för att vara en ledare.
Ja, ego finnes kan man säga. Hos både Filip och Max. Och jag tror inte att det är en skitliten slump att de använder Tolkiens sagofigurer som någon slags blueprint för sina egna respektive roller i rörelsen. De vill ju väldigt tydligt vara dyrkade hjältar. And they gave it a good shot.
Oh ja, jag ska skriva ut min superkraft är att jag är bra på det mesta och sätta upp på väggen hemma. Nej, men det är klart att det vore enakt att säga att det bara rör sig om killgnäll. De samlade uppenbarligen både män och kvinnor. Jag ser snarare frihetsrörelsen som en rätt logisk mutation av viruset. Alltså den liknar rörelser i andra länder. Det är en blandning av både det ena och det andra. Men jag tror att grabbigheten förstärks lite i det här programmet av att vi fokuserar på de två ledarna, vilket dramaturgiskt är make sense. Liksom.
Mm. Ja, det är klart det gör. Med det sagt, det är en spännande serie att titta på.
Det är faktiskt en rekommenderad watch.
Mm. Så det kan vi kalla en binge. Apropå det, är det dags för vårt supersuccémoment som vi kallar binge eller blä.
Lyssna med stora öron. Har du något?
Ja, jag tänker för att jag har något faktiskt. Jag känner mig solig och jag kommer att bingea. Och inte minst för att jag har sett att dramaserien Normal People, alltså den som bygger på Sally Rooney's, den här gamla kultromanen, den finns på HBO Max. Jag har ju sett den eftersom jag älskar livet och mig själv förut. Men jag kommer ju att se den igen nu när jag har hittat lättillgängligheten. Det är ju som en liten kärlekshistorias evolution över lite tid. Och jag vet inte, jag tänker att inte unna sig en glutt om man inte redan har gjort det. Det är rent självspäkeri, det är rörande, det är vackert, medryckande och alla bra grejerna.
Och de är väldigt snygga också.
Verkligen, huvudrollerna.
Det är ju fördelen med att då se serien istället för att läsa boken.
Just det.
Jag ska slå ett slag för Gustav Möllers helt fängslande kammarspel Den skyldige, som nu ligger på SVT Play. En kvinna ringer in till en larmcentral och säger sig vara kidnappad. Du kan aldrig ana vad som hände sen. Det var Danmarks Oscarsbidrag 2018. Och jag såg den då och visste inte alls vad jag skulle ge mig in på. Jag trodde det skulle vara tråkigt, men det var jättebra.
Ja. Spännande, det har jag inte sett, så det ska jag göra. Det binge-tipset funkar för mig. Men med det sagt, SE-linen, är det himla tråkigt för mig att få säga att det är slut för den här gången. Och det är också slut för din medverkan för den här gången, men det händer ju att jag och Elias försvinner, och då hoppas jag att vi kan lura tillbaka dig.
Att den enes död, den andres bröd.
Och så vidare, exakt. Och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att man alltid kan trösta sig med nyhetsbrevet Bäst på TV mellan avsnitten. Och just det här nyhetsbrevet, det kan man också prenumerera på.
Fler tv-tips och recensioner hittar ni också på svd.se/tvkollen. Och vill du komma i kontakt med redaktionen kan du alltid mejla på tvkollen@svd.se.
Dagens producent är Julia Virius, ansvarig utgivare är Anna Kareborg och klippen kommer från Rörelsen på SVT Play.